Det är mycket nu. Det är, vi är poddduo idag. Det är bara du och jag. De håller också på att blästra eller någonting här utanför sena lördagkväll. Vad är det för människor som jobbar en sen lördagkväll? Så det låter utan bara fasen. Plus att jag också håller på att flytta. Så att jag, mitt rum är ju helt urpackat. Det är bara en mikrofon och en rullgardin. Så det kommer ju vara som att jag pratar i en kyrka den här gången.
Usch då. Jag själv har jag sovit 3 timmar det här dygnet som har varit. Jag fastnade på en gayklubb igår och trodde att jag hade blivit superoattraktiv bland kvinnorna och kände, men någon kvart över 2 borde någon i alla fall tycka att jag är lite fräsch, men sen pusslade jag ihop allt dagen efter, började inse att regnbågsflaggan som skylten hade namnet på så borde varit ett tecken, men
ska vi börja prata om Andrade El Idolo och Sammy Guevara? Vad fan är det som händer?
Ja, vad är det som händer? En utstuderad kupp att försöka komma tillbaka till WWE, är det?
Men är han så dum i huvudet att han beter sig på det sättet? För att han tror, alltså, han tror alltså att om jag gör så här, då får jag sparken och då kan jag gå till WWE.
Det som har hänt är ju alltså att de har råkat i bråk backstage. De har slagits, eller Andrade har väl slagit Sammy Guevara efter ett Twitterbråk som briserade kring att Andrade i en intervju kallade Sammy för en mesig liten grabb, kan man väl säga, och Sammy tog illa vid.
Men jag läste den där intervjun och den är också så här, han börjar med att säga så här, men jag tycker om alla i omklädningsrummet på AEW utom en. Jag ska inte nämna hans namn, men, och så säger han typ 2 meningar till och sen bara pratar han om Sammy Guevara vitt och brett. Och, så här, och då kan man ju kanske, för att nu och Sammy Guevara borde ju också ha Twitterförbud. Det är ju inte första gången som han hamnar i såna här soppor på grund av att han inte heller kan hålla sin käft. Det var väl också, betedde han sig också väldigt märkligt på Twitter efter det här bråket med The Kingston. Han skulle typ be om ursäkt fast inte bad om ursäkt och sådär. Ja, han är ju väldigt ocharmig i alla fall.
Det är han sannoliken. Vi ska ju komma ihåg att han skickades ju iväg på så här terapi för att förstå kvinnor efter han hade sagt att han ville våldta Sasha Banks också i en radiointervju för några år sedan. Så han har ju en ganska oskön aura, den här pojken som Andrade kallar honom.
Och AEW hade ju då, efter att de hade haft det Twitterbråket, bara det är så jävla töntigt att de tjafsar på Twitter, men då har de liksom någon sorts möte med de här två och säger, hörni, inget tjafs nu, utan nu får ni lägga ner det här. Ja, inget bråk när ni träffar varandra på onsdag. Ja, det första som händer då när de dyker upp på onsdag, det är ju då att Andrade då drar på 2 stycken högernävar på Sami Zayn, som enligt då källor inte gör någon någonting, utan han slår inte tillbaka eller något sånt där, utan det är bara då 2 snabba smällar från Andrade och sen så kommer en massa folk och drar isär dem. Och Andrade skickas ju hem, vilket då förmodligen tyder på att det är ganska korrekt att det gick till så, att Sammy inte gjorde någonting, för han är ju med i main eventet och tar pinfall, så att han lär ju inte, han lär ju inte ha gjort mycket väsen i den där fighten inte.
Men det är ju lite saker som är underligt här då, för utöver den här Twitter-fejden så twittrade ju världens vackraste människa Preston Vance ut och hur mycket den här matchen som han skulle ha mot Andrade som inte blev av nu då, hur mycket den betydde för honom i och med Brody Lee och hur han hade tagit Preston Vance under sina vingar, och det är ju 2-årsjubileumet av Brody Lees sista match och så vidare. Och då svarade Andrade på den tweeten med att jag hoppas att jag kan dyka upp på fredag. Vilket är så här, så väldigt... Han har ju planerat att sopa på Sammy redan där.
Ja, men okej, var det innan han hade sopat på Sammy som han svarade på den tweeten?
Jag tror det. Nu måste jag gå in och kolla i våran wrestling-chatt här. Och vad heter
jag fick
det?
Som för mig att det var efteråt. Och så tänkte jag så här, vilken värld lever du i, Andrade? För det första är att du liksom sopar på honom och tror att du ska få sparken på det sättet. När du märker att det inte går vägen så försöker du nu vara good guy på internet helt plötsligt. Och vara så här, men den här matchen betyder mycket för mig också. Jag hoppas jag får vara där.
Det var den 4 oktober. Nu måste jag öppna... Jag har ju sovit 3 timmar som sagt, så jag måste öppna kalendern.
Ja, det är 4 dagar sedan, så det var i tisdag. Så det är helt korrekt. Det var alltså innan Dynamo. Okej, okay.
Ja.
Han försökte skaffa sig ett alibi.
Men sen så kom också min fråga. Är han likt sin svärfar att han använder work punches när han hamnar i fighter backstage också? För Sammy såg ju helt orörd ut. Det kan ju inte ha varit några hårda 2 raka högrar mot någon som inte gör någonting när det blir så där.
Nej, för fan. Tacka vet jag Ace Steel som lämnar bitmärken i flera veckor efter på Kenny Omega. Andrade lyckas inte ens få Sammy att se. Det här, de var inga blåklockor eller någonting.
Nej. Men det sägs ju att Ric Flair är så när han blir arg och slås backstage. Eller det sägs ju att wrestlare generellt har lite problem i slagsmål för att de är så van att work slåss. Så att de slår jävligt löst.
Ja, typiskt. Det är ändå ett handicap.
Ja.
Jag vet inte. Men alltså om den här tjommen Andrade då tror då att det här skulle få honom att få sparken och att de då skulle kunna valsa raka vägen in till WWE. Alltså låt han sitta av sitt kontrakt. Betala han. Men låt han inte synas på TV. Låt han inte gå. Det är ju det största straffet. Att han bara får sitta hemma. Inte göra någonting. Och sakta men säkert bara fade away i allas medvetande. Han har ju typ 3 eller 4 år kvar eller något sånt där på sitt kontrakt.
Exakt.
Han kan få sitta länge där hemma och skämmas, tycker jag. För jag menar, om han skulle få sparken nu då. Eller, det är väl klart att han... Men han kan nog sitta hemma ganska länge om han väl får betalt. Om han inte får betalt, då kanske det kan bli någon sorts juridiskt över det. Alltså om han är liksom suspended utan betalning i 4 år. Det kanske är svårt att få igenom.
Ja, det går nog inte.
Även i USA.
Men han sa ju även i den här intervjun att han inte hade pratat med Triple H, men att om han skulle vilja det så var det ganska enkelt i och med att hans fru jobbar åt Triple H. Det är också så här, fan, hur osmidig är den här mannen?
Det vittnar ju om hans intelligens. Och som sagt, jag sa det förra gången, skriv inte på långa kontrakt då, om du tror att du inte kan leva upp till dem. Alltså jag kan ju fatta... Jag kan förstå ifall man vantrivs. Man säger så här, men jag skulle vilja bli släppt från mitt kontrakt. Jag vill prova mina vingar någon annanstans. Nej, det får du inte. Okej, fine. Jag biter ihop, jag kör på. Och så sen typ då när tiden är rätt, ja men då kan man kanske släppa dem i förtid. Men alltså, vilka signaler skulle jag skicka ifall Tony Khan bara, du får sparken. Och så går han till WWE direkt. Då är det liksom, det bara går att lappa på sig med Guevara backstage direkt du vill bli släppt från ditt kontrakt.
Det är så konstigt att de inte förstår vad kontrakt är. Det ska bara gälla där det är på deras villkor, känns det som.
Man hade kanske behövt sätta in i sin klausul i händelse av Vince McMahons bortfall från WWE. Då måste det här kontraktet brytas. Tony Khan skulle ha skrivit på det, för det är det är ingen som trodde att han någonsin skulle sluta i WWE.
Nej, gud nej, så är det ju.
Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Vi har fått nya kommentatorer på Raw, SmackDown och NXT. Eller, nya är de ju inte, men det är nya konstellationer.
Ja, det är ju det. Kevin Patrick kommer få synas i TV. Kommer han vara utfryst även då? Nej, det kommer... Fan, jag blev lite glad över det då. Det känns skönt att han får komma in i värmen.
Ja, jag blev jätteglad av att Kevin Patrick var inne i värmen nu. Det är liksom år av mobbning han har fått utstå. Av att bli utfryst. Så nu har han bara, nu har han liksom klarat av tiden i skärselden. Så nu är han välkommen in. Men jag, Kevin Patrick och Corey Graves, absolut. Det känns helt okej för mig. Jag var ju inte stormförtjust i den här Jimmy Smith. Så att, jag kommer inte sakna honom alls.
Hörde du hur han hade fått reda på att han skulle få sparken?
Jo, och nu skämdes jag lite för att jag sa sådär, för jag kom på att jag tycker lite synd om honom att han fick veta det av Triple H typ innan Raw, va? Det var någon line om Riddle, någon mening om Riddle som han var entusiastisk över och ville dryfta med Triple H, som bara, ja men ge den till Michael Cole. Och han bara, varför ska jag ge den till... Okej, jag får sparken. Det är så tufft. Så tufft sätt att få veta att man har fått sparken på.
Fy fan alltså. Jag undrar om det blev en situation där Triple H låtsas som att, oj, hoppas han inte hörde vad jag sa. Och Jimmy Smith, oj, hoppas inte han förstod att jag förstod vad han sa. Så att det bara var dålig stämning. För han sa att han satt i hela den där Raw broadcasten och visste bara, ja, jag kommer få sparken efter det här.
Michael Cole och Wade Barrett på SmackDown, det har vi redan fått smakprov på. Men jag läste någonstans att Pat McAfee var välkommen tillbaka, va, så fort hans grej med NFL är över.
Det tror jag bergis. Men jag tyckte de gjorde ett bra jobb på SmackDown. Wade Barrett är ju duktig. Jag tycker att det flöt på jättebra.
Jag gillar Wade Barrett jättemycket. Så att jag tycker också att det funkade superbra. Jag tycker att det funkar bra med han i NXT också. Och där blir det då Vic Joseph och Booker T. Vilket kändes sådär. Jag gillar ju Vic Joseph. Men Booker T...
De sparkar även Nigel McGuinness i hela den här... om struktureringen i kommentatorer. Men det är så konstigt att han får gå, men vi tar in Booker T. Det är så himla upp- och nedvänd värld.
Men det är också, jag trodde inte riktigt det om Triple H. Jag trodde ändå att han var lite rädd om Nigel McGuinness. Jag trodde kanske att Nigel skulle få... Han kände som en sån som mycket väl skulle kunna dyka upp på typ Raw och vara kommentator där istället.
Ja, speciellt nu liksom när man ser hur Triple H fortfarande formar det här till sin produkt. För vi fick ju, om man liksom hoppar tillbaka till SmackDown igen, så fick vi ju Legado del Fantasma som dök upp och gjorde sin debut på main rostern där. Och man börjar bara känna det här hemtrevliga black and gold skimret över hela produkten nu, och det känns så jävla bra, samtidigt som man behåller de toppengrejerna som Vince planterade frön för innan och springer med de bollarna likt aldrig förr.
Fan vad stark den var, Legado del Fantasma debuten, och att de gjorde den ihop med Zelina Vega också. Jag tycker att det där kändes helt rätt.
Ja,
helt rätt tyckte jag det där kändes.
Ah, gud ja, det var fint på något sätt att de totalt bara offrade Hit Row. De har insett att Top Dollar är en pajas.
Ja, ah, det är så jävla cringe. Alltså det, och Hit Row, jag gillar inte alls det där. De är, nu är ju de Maximum Male Models.
Japp. Och apropå Maximum Male Models, så vi fick ju även... att vi har inte... Han är inte Dupree längre. Han är nu LA Knight. Och då fick man se på Twitter, då la Mansoor ut en video när han byter namn i sin telefonkatalog till LA Knight. Och en ledsen gubbe.
Ja, det är kul. Men han fick ändå pops och publiken när han sa LA Knight. Det trodde jag inte. Jag trodde ingen brydde sig om honom.
Nej. Inte jag heller, och även sen när de annonsade att han skulle gå en match, så fick matchen en pop. Och då ska jag möta Mansoor. Så att det är så, fan, han är mer över än man kan tro.
Jag kollade på NXT, har du sett någonting från det nya NXT?
Nej, jag har inte gjort det, så berätta för mig.
Det var, nu var det ju inte Vicky Joseph och Booker T där, utan då var det Wade Barrett, Byron Saxton och Shudu Sha, kanske han heter, som var kommentatorer. Först trodde jag ju att Vicky Joseph hade fått foten när jag såg de här tre tjommarna stå där, och då blev jag lite ledsen. Men sen blev jag ju glad, både glad och ledsen, när jag såg att det var Vicky Joseph tillbaka, men också Booker T där då. Vi får se hur det blir med Booker T. Men... alltså, det öppnade ju toppen eftersom Pretty Deadly kom in iklätt något från barocken. Alltså, de är för jävla härliga. Den brittiska domare med så här konstiga peruker. Och, de är bland det mest intressanta i wrestlingen som jag känner för just nu, Pretty Deadly.
Vad härligt, vad härligt. Vad glad jag blir för dig.
Och de stod och var dryga så att de hade vunnit över alla. När Brawling Brutes, Pete Dunne och Ridge Holland stormar in. Tydligen hade då Pretty Deadly också varit salta mot dem på internet. Men Pretty Deadly hävdade i panik när de kom in att det var att de hade blivit hackade av Kevin Nash.
Bra där.
Och den matchen var sen också main event, och den var toppen. De fick satans mycket stryk under hela matchen, Pretty Deadly. Och sen dök Imperium upp och störde Brutes, så Pretty Deadly kunde sätta sin spilled milk och vinna den matchen. Nej, den var jättebra. Men jag hade väntat mig lite mer pompa och ståt när det gäller den här relanseringen av NXT. För i övrigt så kändes det som att du vet, allt tuggade på. Nu har de ju för sig Halloween Havoc i horisonten och ju redan börjat bygga mot den, så att de kanske inte kan hålla på och mixtra för mycket, men ja, det, liksom, det var ganska, det var som vanligt fast lite dovare färger istället.
Men är det samma layout på arenan, så de sitter i någon sån här gamla WCW Worldwide tapings när det var, vad heter det, så här någon amfiteater?
Läktaren.
Ja, precis, amfiteater, läktare på något vis.
Det är exakt likadant, det är bara det att färgbomben är borta och det är mer mörkt. Mörkt och lite vitt på sina ställen och mycket guld. Men sen var det inte så mycket mer. Alltså det, ja, men nu är det ju, alltså NXT går ju, det tuggar på. Vi får väl se. Nu det är ju mer, helt klart mer intressant nu än vad det var för några månader sedan, tycker jag. Veer kom ju dit också. Han hänger ju med Shanga igen, eller de stod och så nickade de till varandra. Så antar väl att de är, ska bli ett NXT tag team nu igen då. Och så såg jag att 18 oktober, då är det premiär för Vice 2 timmar långa Vince McMahon-dokumentär med det underbara namnet The Nine Lives of Vince McMahon.
Härligt, den där ser man ju fram emot. Har du sett Tales from the Territory? Jag har inte lyckats se det än.
Nej, inte jag heller. Min YouTube-TV har blivit... ibland så har du krånglat med VPN:en när det gäller det där, så jag inte kunnat titta. Nu har jag blivit vad heter det? Bannad. Jag kan inte, jag får inte vara där längre, för att jag använder det från Sverige.
Du har inte blivit hackad av Kevin Nash alltså.
Det är så konstigt. Du vet, jag betalar också 600 spänn i månaden, sådana här hutlösa priser för det där. Det kanske till och med ännu mer nu när dollarn är så jävla, eller när kronan är så svag mot dollarn. Så att det är inte så att jag håller på att fula. Eller ja, jag fular ju för att de har ju inte rättigheter att sända i Sverige. Så att därför ska jag väl inte få titta i Sverige. Men då håller jag på då och krypa runt det där på olika sätt. Men jag känner så här, jag kan göra det för jag betalar ju för mig.
Ja.
Men nu har de fått nog. Och vilket, då inser jag vilken utmaning det är att kolla på wrestling. I alla fall att kolla på WWEs prylar. För det går ju, ja, jag får ju titta på de här i och för sig YouTube-versionerna då. Det kan jag göra. Om jag orkar vänta i 12 timmar eller vad nu det är.
Ja, det är ju bara Raw som man missar bitar från. För SmackDown är ju faktiskt fulla showen.
Ja. Jag straffade USA genom att fula streamare. Raw i alla fall. För jag känner att jag vill se hela. Jag får panik ifall jag vet att jag missat en hel halvtimme av det. Så att. Så jag kunde inte det. Men vad var det, svaret på din fråga är nej. Jag har inte kollat på det, för jag har inte lyckats hitta det.
Nej, då pratar vi inte om det den här veckan helt enkelt. Inget Tales from the Territory. Vi tar någon summering när vi väl har sett de här grejerna.
Vi kan väl prata om AEW istället?
Det tycker jag. De har ju ungefär lika lite folk som NXT har i sin amfiteater på den här veckans show. Det var jävligt mörkt och nersläckt och kort ramp på detta, vad heter det, Dynamite alltså.
Ja, och framförallt på Rampage och Battle of the Belts. Där kändes det som att det var ännu, fick man ju nästan klaustrofobi av att titta på. Det var ju inga folk alls där nästan.
Nej, men bättre tryck i publiken tycker jag. De var ju mycket mer glad och på gång. Ganska trött och liten publik på Dynamite tycker jag.
Ja, MJF och Wheeler Yuta var i öppningen. Det var ju en fenomenal match. Och först så tänkte jag nog att de var lite svårflörtade, den där publiken. Men sen visade det sig att de bara var i chock. För plötsligt så ställde de sig upp unisont alla och gav en stående ovation.
Ja, men jättehärlig öppning. Kul också att bygga MJF så här otroligt mycket som liksom, det är ju han och Moxley som är flaggskeppen. Och Jericho och Bryan Danielson såklart. Just nu.
Jag tyckte han såg tränad ut, MJF.
Ja, men han ser ju helt sjukt väl tränad ut just nu.
Han vann också, kanske inte helt oväntat. Gillade slutet när Regal trädde på sig ett knogjärn och började stega mot ringen med ilska blick. Det gillade jag väldigt mycket.
Men det var ju även lite dramatik där med The Firm och huruvida han tyckte det var okej att de var där överhuvudtaget och la sig i.
Ja, men jag tyckte det var konstigt också att det var så mycket så att hålla på och skaka hand på jävla Dynamite. Både här då, efter matchen, Yuta ville skaka MJFs hand. Och så MJF gör ju det nästan också, om det inte hade varit då för Lee Johnson som dyker upp på Yuta.
Lee Moriarty, va?
Lee Moriarty, ja precis. Ja. Vad sa jag? Lee Johnson. Det är någon helt annan.
Ja, det är Julia Harts nyblivne make, va?
Att det var kanske därför som jag hade det sådär långt fram i hjärnbalken. För att jag läste någon rubrik att de hade förlovat sig.
Så var det.
Ja, men då MJF blir i alla fall störd då. För att Lee Moriarty kommer in och börjar göra det. Så han börjar skrika på honom att han inte hade bett han göra det. Stokely dyker upp med något stort jävla Granny Smith-äpple som han tuggar frenetiskt på. Och det är också, det är någon ny matgimmick han pysslar med. För samma sak var det ju på Rampage. Så satt han i ringside och sleva i sin svarsvalltårta med jordens leende.
Ja, jättekonstigt.
Ja, och sen vill ju också Darby skaka hand med Jay Lethal efter deras match. Någonting som Jay Lethal också gör efter mycket om och men. Och oerhört passivt aggressiv handskakning. Jag har aldrig sett en sån aggressiv handskakning i hela mitt liv tidigare.
Men kan det vara så att Tony Khan har liksom, i Excel-arket han har, så han råkat ha muspekaren, så hörnet blir så där som ett plus. Så om man drar neråt så fyller man alla celler neråt med samma kommentar. Så han har bara tagit med det så här tveksam handshake i slutet på alla matcher på Dynamite.
Ja, så kan det vara. Först så tänkte jag att det är en så här Ring of Warner-pryl att han vill, du vet, så här nu mjölka in Ring of Warner, men och samtidigt så tänker jag så här, eller håller han på kurskorrigera för att han har tappat så mycket nu, så här CM Punk och Bucks och Omega, så här, så nu måste han, för nu känns det som att det är mycket på gång som jag inte riktigt vet vad som är på gång, men det är mycket som har börjat bubbla i alla fall.
Verkligen, det känns som att medans WWE ta kraftiga steg framåt. Varje show så känns det som att fan, de här, nu har de en riktning. Det här bygger mot någonting bra. Publiken är med hela tiden, så känns det som att AEW är väldigt så här försiktiga, trevande steg och försöker hitta fotfäste. Vart går vi? Vart ska vi? Vart är vi på väg egentligen? Vi testar lite konstellationer i små jobbermatcher och så här. Det är väldigt trevande just nu.
Men det är ju totalt ombytta roller. För det var ju exakt tvärtom för bara några månader sedan.
Verkligen, men det känns som att AEW tappade självförtroendet. Hela organisationen, kanske med all rätt, har tappat självförtroendet med allt kaos.
Ja, men också lite, jag tror att han tappade självförtroendet när Vince McMahon, alltså det, jag tror att dels att Vince McMahon tackade för sig i WWE, det var, fick de mest konsekvenser för Tony Khan. Han är nog den som blev mest skakig av det.
Ah, gud, ja.
För att han känns ju som att han helt har, för man kunde ju kolla på ett rå och bara, det var som att man hade åkt en karusell som snurrade runt i 180. Man bara, jag vet ingenting. Jag har tittat på jag har tittat på wrestling, jag har tittat på Raw. Men jag vet inte upp och ner, jag vet inte vad som händer. Och igår var det där med en fade, eller förra veckan var den där i fade med den. Och det existerar inte den här veckan och sådär. Och nu har han inget förnamn och sådana saker. Och så var det alltid så här, det är så skönt att titta på AEW, för där vet jag så här, ja, den där fejden har påbörjat, det kommer mynna ut i det här. Men nu känns det som att det är inte så illa som det var på Raw och SmackDown när Vince McMahon höll i taktpenan. Men det bubblar och jag vet inte riktigt vad det är som bubblar.
Nej, men det är någonting kittlande med det också, för man ser ju vissa personer som verkligen anammar chansen som öppnar upp sig nu när det försvinner folk. Fan, Swerve Strickland, vilken stjärna han är på varje Dynamite och varje sekund han är i bild just nu. Han liksom formligen kliver ur tvn när det är han som är dags att dyka upp.
Publiken var också väldigt mycket på tårna när jättarna körde en Lucha Libre-match, Brian Cage och Wardlow. Men det var underhållande.
Ja, jag tror att jag kan tycka att det här är båda de här herrarnas, det är på deras topp tre matcher jag sett med båda de här herrarna, tror jag. Och framförallt, Wardlow fick en publik som faktiskt var engagerad under matchen. Det här har ju aldrig skett för honom förutom när han mötte MJF.
Ja, och som var engagerad hela matchen och inte bara när han började göra de jävla powerbombsen.
Exakt.
Utan de var ändå med hela matchen.
Och det var kul, alltså jag gillar ju inte Brian Cage. Det är någonting med honom som bara skaver. Han känns oskön och bara så här. Jag skulle inte vilja fastna med honom på en flygplats, eller vad man ska använda för liknelse. Men det kändes kul att han kändes hungrig och taggad också i den här matchen. Jag tyckte också att han gjorde en adekvat promo innan.
Fan, det är ju control your narrative på Brian Cage och på Sammy Guevara.
Ja, gud ja.
Gates of Agony kom in, gav sig på Wardlow. Då kom Samoa Joe in och hjälpte. Gav inte jättemycket, för strax efter det så hamnade han också i trubbel. Och då kommer då till publikens stora förtjusning FTR in. Och det mynnar då ut i en match på Battle of the Belts mellan FTR och Gates of Agony om tittarna. Den kan vi prata lite om senare. För jag vill också säga att jag tycker att Tony Storm, Athena och Willow Nightingale mot Jamie Hayter, Serena Deeb och Penelope Ford var en väldigt bra match.
Ja, det får stå för dig det. Jag höll på att somna.
Talande tystnad där.
Gud ja. Nej, jag och publiken somnade, tror jag.
De gillar Hayter i alla fall.
Ja, ah, gud ja. Så är det. Men jag tycker det är intressant, för att tag team-matchen som hade betydligt mycket sämre brottning, som var på Rampage sen, när det var Madison Rain och vad den här andra face-tjejen heter, mot... vilka var de mötte? Penelope Ford och... Nej, vilka mötte? Penelope Ford var ju med här. Jag har till och med glömt vilka de mötte.
Nej, men det var väl Ty Mello och Anna Jay mot Madison Rayne och Sky Blue.
Just det. Och den matchen, betydligt... Alltså, den var ju kass brottningsmässigt bitvis. Men där var publiken mer med och mer engagerad.
Men det är också, jag tror också att jag tyckte att den här var lite extra bra, för jag gillade att de bokade Willow Nightingale, alltså att hon fick ta pinfallet. För då, eftersom jag visste att hon skulle möta Jade Cargill sen, så ja, man byggde ju på att det fanns en liten, minimal, mikroskopisk chans att hon ändå kunde vinna över Jade Cargill, även om alla visste att hon inte skulle göra det. Men jag tyckte att det var bra att de gjorde så.
Håller med.
Ford körde också sin sån här Matrix-pryl, jag tycker den är snygg, när hon, som hon har snott av Trish Stratus var det som höll på med den här förr i tiden.
Jajamän.
och vände om den till en katter. Det var också väldigt snyggt. Sen skulle hon göra en handspring, men Willow droppkickade henne mitt i den här handspringen. Det såg riktigt elakt ut. Och satte sig en doktorbomb och vann den matchen.
Ja, nej men själva brottningen tycker jag var bra, men det var ju liksom det händer inget i publiken och mig.
Jag tycker Penelope Ford, jag måste alltid fundera innan jag ska säga det namnet. Jag tycker att Penelope Ford, man måste bara ta det lugnt, man måste andas innan. Det är ett dumt namn för mig att uttala, för jag har alltid så jävla bråttom när jag pratar. Jag tycker att Penelope Ford får, jag tycker hon ändå får lite oförtjänt dålig, eller oförtjänt lite uppmärksamhet. Jag tycker att hon är väldigt, väldigt bra. Stundtals är hon väldigt bra, hon säljer ju som en gudinna.
Ja, jag tycker hon är en av de mer intressanta de har, för hon har ju också någon sån här attityd och karisma som de skulle kunna ta vara på och liksom bygga något kring. Men de har valt att ha henne som en så här a good hand. Vi sätter in henne så att hon får få någon annan att se bra ut. Det har ju alltid varit liksom hennes roll i AEW tyvärr.
Och sen så var det då lite gruff mellan Britt Baker och Saraya. De kom ihop sig efter matchen där. Men blir det match mellan de två? Har hon fått grönt ljus att brottas, Saraya?
Det är väl lite otydligt om det. Jag har faktiskt inte läst senast hur det ligger till. Men bara att det var fysikaliteter känns ju ändå som ett gott tecken.
Det är dumt att påbörja de här grejerna och så finns det inte en match i pipan.
Ja, verkligen. Men de kanske kan göra någon Sting-variant, en väldigt så här gimmickad match där man kan skydda henne på något sätt. Jag vet inte, men nu kommer en match, det tror jag. Annars skulle de inte bygga det här.
Jag tycker det är så kul, det var ju det här National Scissoring Day. Det är något som de gärna får ha återkommande. Jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande. Men det är också kul att DX ska ju återförenas på måndag på Raw, när de har sett en sån säsongspremiär. Det är roligt att den snubben som är mest över av alla de här på TV just nu, han är... Han är liksom med här istället. Han är inte med på WWE. Och att WWE också, de anstränger sig så hårt för att klippa bort Daddy Ass från alla sina videomontage när de kör DX.
Han som ändå fick vara med på Hall of Fame när de varit inröstade när AEW var igång. Då var det väl dock inte lika mycket tävling mellan de två förbunden.
Nej, och jag tror också att nu är han så pass över, så nu tror jag Tony Khan håller lite hårdare i honom. Och sen så vet det fan om han vill. Ja, det här är ju han är väl på en jättemycket bättre plats nu än att hålla på och liksom göra någon cameo med DX för en kväll.
Han är ju så otroligt över Billy Gunn. Och det är så konstigt. Jag förstår inte varför det här är roligt och varför han är över. Och varför han ens är med dem. Men det bara ska vara så.
Men det är ju något, du kommer inte ihåg, det är första gången som man sa det där, scissor me daddy ass, du vet, det var något obehagligt som gick i min kropp när han sa det första gången, men samtidigt så var det också något kittlande att jag längtade lite efter att han skulle säga det nästa gång. Så att jag tror att det är den meningen som bara byggt daddy ass till att bli en av de mest över på TV just nu i wrestlingvärlden. Men han är inte så över så att han kommer gå vinna mot Swerve Scott på Dynamite nästa vecka, det kan jag inte tänka mig.
Nej. Swerve Strickland är en framtida singelmästare i AEW. Det är ju fan vedertaget. Jag tycker han är en av de största stjärnorna de har just nu. Rent i vad han levererar på TV varje vecka.
Hangman och Rouge var bra. Main eventet var också toppen. Chris Jericho och Sammy Guevara mot Brian Danielson och Daniel Garcia. Framförallt så var det toppen när man ser Jerichos ansiktsuttryck. När han sorgset blickade mot Garcia efter matchen. Ett Kodak moment. Eller vad man nu brukar kalla det.
Men en fråga gällande Hangman och John Moxley. När Moxley har kört sin promo så säger ju Hangman någonting. Ja, men varför gör vi det inte här och nu, typ? Då kliver ju Moxley in igen och det känns som att han tjutar på honom då. Att, vad fan, jag blir så här, gjorde Hangman något dumt igen nu? Eller vad hände?
Jag skrev inte upp vad det var, men han sa någonting. Det också tänkte så här. Han sa typ något i stil med så här. Ja, du är ytterligare en av de här unga som inte vet när man ska hålla käften.
Eller, exakt.
Ja, det var något i den stilen. Som att så här, det var ett klavertramp att säga det där. För jag är face och då måste jag nu egentligen acceptera den här matchen. Men det kan jag inte, för den här matchen ska vi göra mycket långt senare. Om du bara hade läst Excel-arket, din dumma cowboy, då hade du också fattat det.
Ja, men han säger ju typ det där och sen säger han, men jag låter det gå för den här gången. Han räddar ju ansiktet väldigt snyggt, men det känns som att Fan, nu är de ute på slirigt vatten där. Men man älskar John Moxley. Han är ju klippan för AEW. Han har ju signat för 5 år till också. Idag fick vi veta. Det är fan underbart.
Ja, det är det verkligen. Jag tycker han är en sån, han är verkligen AEW in i benmärgen. Han, du vet, det spelar ingen roll om så jävla René Perkett tar över WWE. Han kommer inte gå dit ändå.
Nej. Det glädjer mig så. Det måste vara så fröjd att jobba med en sån som honom kontra allt annat kaos som är där just nu.
Och så hade vi då Rampage som hade öppningsmatchen Rouge och Private Party mot nyss nämnda Moxley, Claudio och Wheeler Yuta, som jag tyckte var en jättebra öppningsmatch. Jävlar vad bra den var. Och Rouge alltså, han är vidrig men toppen.
Men han har ju någon speciell karisma, den mannen. Jag tycker även det är intressant att nu har han fått Andrades gimmick, för nu äger ju han Private Parties kontrakt. Med...
Han ärvde dem bara.
Ja, han fick det av den där assistenten. Jätteunderligt.
För apropå att vinna, Chris, Tony Nese och Josh Woods.
Ja! Kort match, men det, yes, vi satsar ju, eller vi tippar på alla live Rampage och alla Dynamites, du, jag och Anders och Sundsvalls Billy Gunn, som nu är Solnas Billy Gunn. Men för en gångs skull kunde jag sätta full pott på Tony Nese och var säker på att det skulle komma tillbaka som poäng till mig. Det känns så jävla skönt.
Ja, jag såg att du hade gjort det, då blev jag lite nervös, tänkte att han går ändå all in. Nu är det liksom... alla pengar på livets sista krake här. Men jag blev så glad. För din skull blev jag glad. Men jag tyckte att det var en, men det var en ganska bra match. Men Josh Woods och Tony Nese är ett bra tag team. Så att gaska upp de där två så att de kan verkligen vara en del av tag team-divisionen.
Men det är ju någonting med Tony Nese som Tony Khan gillar. För att gud vad den mannen har fått synas på TV, även om han har förlorat extremt mycket. Han har fan suttit i publiken i ett halvår och så går han ju match varje vecka, medan Andrade aldrig får gå en match, medan jävla, ja, men jättemånga som inte får gå matcher, men Tony Nese, jag och Tony Khan, vi har ju hittat något där som vi älskar.
Men det är också roligt för han har ju någonting då som bara Tony Khan och då Chris Dybeck ser. För att så här, jag tycker också om honom, men kanske inte, alltså du vet, jag kan ju fatta att man använder den hausen vecka efter, alltså låta han synas hela tiden, eller Hook, för att de har någon, liksom, rinner karisma ur munnen på dem. Tony Nese, jag ser det inte på samma sätt som ni gör, men hatten av att ni ser det.
Ja. Ändå plats 157 på BWI topp 500 2018. Japp, jag kollade upp det.
Och nu blir de Varsity Athletes för att Mark Sterling har trademarkat Varsity. Så Varsity Blondes får inte heta det längre. Är det över för dem nu eller?
Ja, men kan de inte bara fimpa Flying Brian Jr. och låta Griff Garrison bli något bra? För han har potential, tycker jag.
Först tappar de Julie Hart, sen tappar de tag team namnet. Och nu tappar också snart Brian Pillman Jr. jobbet. Nej, men jag håller med, jag tycker Griff han har ändå någonting.
Ja, och så är han ju så ung. Så att fan, låt honom utvecklas. Och så blir det något jättebra, tror jag.
Och så Death Triangle behöll titlarna, trios titlarna mot Dark Order. Rouge kom in, gav en hammare till Pack. Och Pack, han tycker ju inte det är supertrist att fuska, så han nitade gladeligen Reynolds med den där hammaren när domaren inte såg. Band upp han i en Brutalizer och vann matchen.
Att Rouge ändå, utöver att han har fått kontraktet för Private Party av Jose the Assistant, så har jag även fått smygstilen av Repo Man. För gud vad han smög likt en jävla kalanka tjuv när han skulle ta den där hammaren och ge den till Pack.
Det är den här klassiska, det är det Dramaten-smygandet, så folk längst bak på raden också ska säga att du smyger.
Jajamän. Men gud, Pack, vilken man. Alltså Death Triangle, alltså hela den trion. Men Pack, han går ju en dubbelmatch. Han kommer ju ha en match efter den här också. Men det är inte som att han håller tillbaka fullt ut i den här matchen för det.
Nej. Han går ju 100% i den här matchen. Och så sen är det ju liksom, direkt när den är klar, då öppnar de ju Battle of the Belts med Pack mot Trent. Och om den här Atlanten-titeln. Och jag tycker att det var så fruktansvärt snyggt att de gjorde så också. Att de öppnade med den matchen. Och det är liksom ingen fördel för Pack. Men det lyfte Pack väldigt mycket att han fick göra så.
Ja, och sen, och det var en 20 minuter match nästan. Alltså den gick ju jättelänge, Trent mot Pack, och var jättebra den med.
Ja, toppen var den. Och Trent kändes i riktigt bra form.
Ja, gud ja. Fan, Pack, han är också en sån här, vilken jävla stjärna. Det är synd att han på något sätt inte har någon gimmick som är tydlig. Och att de gör inte mer än att kasta in han i bra matcher. För jävla vilken brottare det är.
Han säljer ju också som en gud. Den här Tornado DDT:n han sålde genom att vika ryggen i 90 grader och sen studsa upp. Det var helt otroligt. Och Brainbuster genom bordet, den var frän. Skönast för Pack, bordet tog hela hans fall medan golvet tog Trents nacke. Så var inte lika skönt.
Nej, den där opererade nacken dessutom.
Och Pack vann med hammare igen och då rusade Orange Cassidy in. Originalförloraren med hammare och hoppade på Pack. Och det blev väl en match i nästa vecka, va? Kanada. Dynamite.
Ja, på Dynamite i Kanada. Eller om det var på Rampage, men någon av dem. Men jag är lite orolig att Orange Cassidy ska få titeln då. Jag vill att Pack ska ha den.
Ja, han känns självklar med den där titeln tycker jag. Jade Cargill vann sen över Willow Nightingale. Ja, vi kan ju klistra in allt jag sa förra veckan om Jade. Det står kvar, jävla karismabomb.
Men även Willow, hon har ju mycket karisma hon med, på ett annat sätt såklart.
Det är raka motsatsen till Nyla Rose som stal TBS-titeln efteråt och sprang iväg.
Här har han också gjort något så här i Excel-arket. Det var så folk som smyger runt och gör saker.
Och Gates of Agony mot FTR om FTRs tag team titlar. Någon av dem. Vilka var det som var på spel? Var det Ring of Honor titlarna? Va?
Ja.
Okej match. De här Agony är ändå ganska spännande och FTR är ju alltid kul att se. Och publiken älskar dem, så att det blir ett bra avslut. Bra Rampage och bra Battle of the Belts. Jag är helt nöjd.
Ja, och det är ju... Det är bra trevande steg framåt. Det känns som att de börjar hitta fotfästet igen nu, AEW, efter allt jävla tumult. Men det är så konstigt och jag tycker att det är lite synd. För jag tycker att Sammy Guevara verkar vara en väldigt oskön snubbe. Men han får ju ändå så otroligt mycket skit från publiken. När det är ju Andrade som har varit röven i situationen, vad det verkar som, i liksom det stora hela. Men publiken hatade ju Sammy Guevara på grund av den här incidenten.
Ja, men jag tror att det ligger han i fatet att han också är lite rövig. Hela den här grejen med Eddie, för jag menar, hela den grejen med Eddie Kingston var ju egentligen samma sak också. Ja, Sammy Guevara klipper en promo och kallar han fet. Känns inte som att han är den första som har kallat Eddie Kingston lite satt.
Nej,
och
gud,
så, ja, men då brinner Eddie Kingston av. Han härsknar på det och blir skitsur på Sammy. Och sen så går ju också Eddie Kingston ut och bara så här: hörni, ingen skugga ska falla på Sammy. Det var jag som, jag kunde inte bete mig. Han har inte gjort någonting och sådär. Och alla bara hatade ju honom.
Men, och så en sak som vi inte får glömma innan vi hoppar vidare till Triple H jävla ånglok. Men det är ju där Chris Jericho och vad heter det, 2.0, de heter väl inte det längre. Men vad heter det, Matt Parker och, nej, vad heter han? Matt Maynard och Angelo Parker, när de står backstage och de ska välkomna tillbaka Daniel Garcia, och Chris Jericho förklarar att ja, de här är ju som dina två pappor och jag din storebror. Jag tyckte bara att det var så himla underbart att han ser sig själv som den unga i den där konstellationen. Och de där två står och nickar och håller med.
Daddy Magic är liksom dubbelt så gammal som Daddy Magic, Chris Jericho, men ändå är de som är papporna. Men han, alltså Daddy Magic, du vet, varje gång han klipper promo, den här stirrblicken som han fäster i kameran också, och han släpper den ju aldrig heller. Så titta på alla gånger när de gör med promosna, han bara stirrar en rakt in i vita ögat hela tiden. Och så ser man också att han bara upprepar, mimar den senaste meningen han har sagt hela tiden. Så, du vet, han kan inte släppa det, han är så taggad. Han är underbar. Jag älskar han.
Ja, oh, gud ja.
Jag tycker att Raw var... Det var inte så exalterande den här veckan. Jag satt och tittade och så kände jag så här, ja, det är inte, alltså det är bra, men jag har inte så mycket att reflektera över. Det passerar mest. Men jag känner mig inte illa till mods, vilket jag kunde göra förut. Så det är ju alltid...
Men det kändes som ett dåligt, vad heter det, go-home-show inför ett pay-per-view. Alltså, det känns ju lite som att de står och stampar nu och vill blåsa av det här, heter det, Extreme Rules, så att de kan få ha säsongspremiären, så de kan få börja på ny kula, så att Bray Wyatt kan vara tillbaka. Det var fan snyggt när Corey Graves håller upp den här jävla mappen med QR-koden på bara någon sekund, och sen så var hela internet igång med konstiga videos och källkoder och hela hey baba riba.
Ja, det är ju Anders som är våran kaninkorrespondent, så att jag har inte nystat så mycket i det här.
Inte jag heller.
Den var ju lite mer subtil. Jag tyckte den var snyggare på Raw än vad den var på SmackDown. Vi kan komma till den strax här då. Men jag håller med, det var mycket bygga inför Extreme Rules, och det börjar om bara några timmar när vi spelar in det här, så att det är inte så jäkla intressant att prata om. Men jag tyckte det kändes också på SmackDown att där hade man som, där var det inte så mycket Extreme Rules. Där hade man som tagit mer steget mot vad heter den i Saudiarabien, gigget här.
Crown Jewel,
ja precis.
Men också där var det ju säsongspremiären, och då brukar det ju alltid vara en helt annan nivå av show också.
Men det var en potentiell heelvändning på AJ Styles i alla fall, om det nu inte händer redan här på Extreme Rules. I öppningsmatchen mellan Finn Balor och Damian Priest mot AJ Styles och Rey Mysterio. Outside interference, givetvis. Det är ändå Monday Night Raw vi tittar på. Rhea körde över Rey Mysterio när domaren inte såg, med en rejäl klädlina. Heelsen vann, och efter då så drog AJ Styles ner Rey i backen för att han tyckte att det var hans fel att de förlorade. Även om han såg lite ångerfull ut efteråt, så osade det ändå en heel turn på honom.
Ja, nog fan bygger de mot det. Och skönt på något sätt. Han är bättre som heel, tycker jag, AJ Styles.
Ja, håller med. Kan det vara att han kommer han kosta Edge-matchen mot Balor? Och så är Edge mot AJ nästa stora upplägg för Edge.
Ja, det låter fan mig rimligt det.
Det känns som att Triple H kommer låta Balor gå över Edge.
Ja, åh, jag hoppas verkligen det. Vad glad jag blir. En Finn Balor som var lite för taggad, så att han säger att han hade spöat upp dem igår. Åh, jag är så arg så jag säger igår när jag ska säga förra veckan.
Det där var lite fånigt. Det var någon gång som Bailey gjorde den där, men hon räddade på ett mycket snyggare sätt. Att hon var så jävla frustrerad för att publiken var så dum i huvudet, så hon kunde liksom inte ens tänka klart.
Exakt.
Men Balor var bara såhär, jag är så heel, jag är så arg så jag kan inte ens prata ordentligt.
Ja, exakt så.
Var det någon annan grej jag reagerade på? Jo, men Braun Strowman mot Chad Gable. Det är nog bästa Braun Strowman-matchen jag någonsin sett. Och nu var väl det helt och hållet Chad Gables förtjänst. Men ändå, jag trodde aldrig jag skulle säga det om en Braun Strowman-match.
Nej, men det var ju helt och hållet bortklippt, så det får du säga hur mycket du vill.
Fick du se Otis mot Gargano då?
Nej.
Ah, den var bra. Och lite otippat så vann Otis.
Aha.
Outside interference, givetvis. Återigen, det är ändå Monday Night Raw. Men. Och det är samma sak, Dakota Kai mot Candice LeRae. Bra match. Och otippat att Dakota fick vinna Candice andra match på main rosten. Men här var det också outside interference. Det var outside interference på alla matcher. Jag tror fan att det var det på alla matcher, Chris.
Vad tråkigt.
För vad hade vi? Bobby Lashley vann med Mustafa Ali. Men den vann han i och för sig rent. Men vad var det? Seth Rollins kom in där och tjabblade med honom. Så är det turmatch om US-titeln på säsongspremiären av Raw. Kan han ta den där då? Det är väl dags att han får ta den där titeln nu.
Ja, men det känns faktiskt så. Beror ju lite på, vad fan, hur kommer det gå ikväll då? Då känns det liksom som, ska han förlora mot Riddle och sen ta titeln av Lashley? Eller vad då? Ja.
Och Alexa Bliss mot Io Sky fick main eventa. Tyckte jag var en riktigt bra match. Det var bra fart i den. Och Io fick vinnaren, även om Bliss hade matchen klar. Men Bayley och Dakota började härja utanför ringen, så Io kunde återta kontrollen och vinna med en moonsault.
Bra avslut. Heelsen går över i fighten och inför pay-per-view. Nu ska vi inte prata pay-per-view. Fan. Glöm det där.
Smackdown då, säsongspremiären, öppnar ju med Triple H som hälsade välkommen med gigantisk QR-kod på mikrofonen. Så jag vet inte, hade han missat att han skulle ha den framåt i början? För att sen var det som att han vände mikrofonen lite hastigt i ett andetag bara. Och så kom den då upptryckt i ansiktet på en. Scannade du den?
Det gjorde jag inte, men jag tror väl att det var att den skulle vara i screenen så kort tid som möjligt. Att det var därför han vred fram den, känns det som.
Den ledde i alla fall till, vad heter den? Three Little Pigs and the Big Bad Wolf. Som sa, let me in, bara upprepade gånger. Så det är ju ganska... Vad heter det här rockband? Var det inte någon rockband som gjorde en version av den på 90-talet?
Ja, och Green Jelly, va?
Green Jelly. Jag älskar att titta på den musikvideon.
Det gjorde ju alla. Det var ju high tech när den kom 93 eller när fan det var.
Kul start med Bloodline och Logan Paul. När han kom in och hela arenan ropar Logan sucks. Och Roman säger, det är lugnt. De ropade samma sak till mig i början. Och nu är jag störst av alla.
Han är så jävla bra, Roman. Alltså, alla i det här segmentet är ju fan fantastisk. Från, alltså Logan Paul gör ju det han ska göra. Han står där och är unlikable. Och vad heter det? Hela Bloodline från Roman Reigns via Paul Heyman, Usos, Solo Sikoa ner till den underbara Sami Zayn. Det är bara en fröjd att titta på det här. Det här är ju det bästa i wrestling just nu. Det är ju Bloodline.
Men såg du att Roman sprack när Sami klippte sin promo?
Nej, det tänkte jag inte på.
Jag minns inte exakt vad det var han sa. Han sa någonting om att we have a saying in Bloodline. You are the two and we are the one. But you, Logan, is the biggest two of them all. Och då ser man hur Roman bara, han vänder sig om. Och så går kameran in mot honom för att de typ tar någon sidobild på Sami Zayn. Det liksom rinner tårar ur ögonen och han bara gör allt för att hålla för munnen för att man inte ska se att han skrattar, Roman Reigns. Otroligt var det. Gå tillbaka och kolla på det.
Det ska jag göra.
Sekunder av fröjd att se Roman Reigns spricka på det här sättet.
Men Sami Zayn är ju, han kan ju vara bäst av alla i hela wrestlingvärlden just nu.
Ja, men han är verkligen toppen. Jag tycker att det är så härligt att det har kommit så organiskt. Han är ju egentligen samma karaktär. Det är bara det att nu har folk liksom bara insett att han är toppen. Och att han har lyckats hamna så rätt där i Bloodline. Och få vara det, vara goof men ändå få vara... Han är som så här, han är någon sorts Janne Långben karaktär bland så här, Liam Norberg i Sökarna. Det är så jätteapart egentligen.
Men det är ju också, alltså, jag tycker att det skiner igenom att alla tycker det här är roliga segment att arbeta på. För jag tycker även att Robas karaktär är helt fantastiskt. Han delegerar ut, vad heter det, uppgifter till Sami Zayn som ska styra jävla Usos och Solo Sikoa och grejer.
Nej, det är bra. Och det är också någonting med Romans självklarhet. Han känns så, du vet, det är som att han osar ju bara som att jag är den absolut största just nu.
Åh, gud ja. Gud ja.
Och det är så, han pratar så lugnt och han tar tid på sig. Och, han har verkligen hittat rätt.
Ja, fan, jag vill nästan gå tillbaka och titta så här när han fejdade mot Sina och de var liksom envisades med att hålla honom face om han hade såna problem och bara leverera en promo då. Det, man vill ju se utvecklingen av den här mannen till den liksom stjärna han verkligen, verkligen är nu.
Såg du också den där vita kaninen som traskade bakom på längs läktaren?
Ja, men jag missar ju allt sånt här. Jag är ju tydligen sämst på att se sånt där. Jag såg videoklippet när de... Nu har de ju slutat med att bara köra QR-koden. De körde ju en jävla videoklipp med den där jävla kaninen mitt i smäktan också. Men vad är det för kanin jag har missat i publiken?
Jag tror att det var strax efter att Legado del Fantasma hade gjort debut. Så man bara ser i bakgrunden att det går en Lisebergs kanin, fast i vitt. Bara genom läktaren på publiken.
Jaha, okej. Okay.
Om det inte bara var någon som hade en jävligt avancerad utklädningskläder på sig. Men jag antar väl att det var en ledtråd eller att man ska, du vet. Men ja, och det är väl den här videon som var med den här kaninen som hoppade ner i något hål. Då stod det väl också Tomorrow eller något sånt där. Ja.
Exakt, och det är lite synd att det är så jävla tydligt då. Man vill ju att det ska vara otydligt men tydligt. Men här var det så himla knäppa på näsan tydligt.
Men det är också från 1 till 100. Och så om 1 är att det var så här svinsvårt att hitta alla de här detaljerna till att nu så här trycker de verkligen QR-koder i ansiktet på en. Och om man då mot förmodan missade den första QR-koden, då talar de om för oss att det fint kommer.
Men det är ju ändå, alltså jag förstår ju att man vill att alla ska veta det så att det blir det här suget och surret. Fan, det kommer bli kul att se det där. Jag längtar lite.
Jag undrar bara vad han kommer vara för karaktär. Alltså, är det Fiend eller kan han vara Bray Wyatt bara eller?
Nej, det känns som... Ja, jag vet inte. Jag tänker inte ens spekulera. Jag ska bara njuta.
Ska vi säga något om main eventet också? Günther mot Sheamus 2.
Ja, det är... slafsiga matcher. Det gör så ont i min kropp. Men jag, ja, fina herrar, de här två, när de möter varandra.
Men tycker det är så bra, alltså, för det är slafsigt är verkligen ett adekvat ordval när det gäller för att beskriva den här matchen. För det är alltså slafsigt, det är så hårt. Allt gör ont när man ser dem göra saker.
Det är så konstigt att vissa wrestlare är så där att de vill att matcherna ska vara fysiska och hårda. Jericho är ju en notorisk sådan, sägs det, att man ska slå han hårt men inte i ansiktet. Då är han nöjd, då blir matcherna bättre. Och Sheamus är också, det var ju en av de här sakerna som Andrade sa inför sin, bättre göra work punches på Sammy backstage, att Sheamus har aldrig klagat, han gillar när man slår hårt. Det är bra att jämföra någon annan människa i världen med hur Sheamus vill ha en match.
Ja, nej, men det var ju toppen då. Publiken var också extas under den här matchen. De ville verkligen att Sheamus skulle få vinna den här gången, men det fick han inte. Ludwig Kaisler smög in en batong, eller vad nu är det, en paraply i spetsen. Vad fan är han och går runt med Ridge Holland?
En shillelagh. Det är bara inom wrestlingen det uttrycket används, tror jag. Någon jävla irländsk pinne.
Okej. Okay. Ja, han smög in en irländsk pinne till Gunther som han försåg Sheamus huvud med när han skulle bjuda på en brokick. Men han klantade sig lite, Gunther, i den här matchen. Såg du? Han täpade när han satt fast i en sharpshooter. Och domaren fick då... Alltså alla såg det. Sheamus spelar ju också med. Han bara, fan, han täpar ju. Publiken bara, han täpar. Och så domaren bara, nej, men han hade knuten näve när han slog i. Och då täpar man inte. Man bara, ja, men vi såg att den var ju vidöppen, han flatan. Men jag tror att han var bara inne i att han skulle sälja, att det gjorde ont. Och du vet, höll på att slå med händerna. Och så oturligt nog så blev det att han täpade.
Men så gjorde man ju förr i tiden. För då höll de ju på att dunka så där i mattan. Alltid när de satt i submissions. Och är man tränad i det... innan de gjorde den här supertydliga övergången till att det ska vara MMA-tappningar när man ger upp.
Jag tycker det var, för det var ju bättre, för då fick man ju säga att man gav upp. Och gav man inte upp så skulle ju handen släppas tre gånger. Och då var du ju död.
Den dramaturgin är ju bättre än att de ligger och håller handen uppe i luften och ska jag knacka eller inte? Den är inte alls lika bra som släppa armen tre gånger. Det är mycket lättare för publiken att komma igång då.
Ja, men superbra match. De har väl en tredje i sig, hoppas jag.
Ja, självklart.
Det var det hela. Sen peggade de väl upp en del för Extreme Rules här också. De hade några segment. Jag gillade McIntyre mot Cross, deras sammandrabbning där. Jag ser fasen mig fram emot den matchen, den strap-matchen. Jag tror att den kan bli hård.
Ja, gud ja. Det är två stora män som vill bevisa att de kan leverera en köttig jävla match de med.
Och det är kul att vi för en gångs skull får en hel del Extreme Rules-matcher på Extreme Rules. Nu strap-match, steg-match, den här fight-pitten, I quit-match är det också.
Ja, det är jättebra. Fan, det är, eller ja, nu ska man ju tycka om gimmick-matcher. Men det, när, om de nu ska ha ett pay-per-view med den titeln, då kan de ju lika gärna göra så här och bara skruva upp det lite.
Nu ska jag klippa det här oket, förhoppningsvis klart till 0200 då det där kalaset börjar. Så hörni, detta om detta. Vi hörs.